Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Det diskuteras flitigt religion i dessa dagar, nämligen undervisningsministern vill utreda om man kunde slå ihop religion och livsåskådning till ett enda och på det sättet nytt skolämne. Det här skulle då öka förståelsen mellan olika grupper, det är en sån här motivering man har gett. Men det bör ju konstateras att den här idén också stöter på mothugg av både regeringskumpaner och en del forskare. Och sen också av vanligt folk. Jag noterar att åtminstone väcker det väldigt mycket känslor, för att när vi hade en artikel om det här på Svenska Yle här på veckoslutet, så på kort tid så rasslade in kommentarer. Hundratals faktiskt, som ännu går att, man kan inte kommentera längre, men det går bra att läsa dem om man loggar in där på hemsidan. Vilka är nu de här invändningarna och varför vill ministern ändra på religionsundervisningen? Det ska vi diskutera här idag. Och då har vi förstås också själva undervisningsministern Anders Adlercreutz på plats här. Välkommen, Anders.
Tack så mycket.
Och med mig på distans från Wien har vi forskaren Milena Parland, som i år ska faktiskt, eller nej, inte i år utan nästa år, kommande år, ska doktorera i en fråga som är väldigt nära relaterat till det här. Välkommen med, Milena Parland.
Hej på er alla. Roligt att få vara med.
Och sen har vi ännu, vi är utspridda överallt, du är i Wien, och sen har vi Leo Byskatta som är kristdemokrat och han deltar från studion i Jakobstad. Välkommen, Leo Byskatta.
Tack, hej hej.
Jag tänker börja med att ge ordet här till minister Anders Adlercreutz, som du i ett nötskal kan sammanfatta varför detta initiativ. Varför vill du göra om religionsundervisningen i skolan?
Det som jag har sagt är att det här är en sak som nog liksom bör utredas, och vi borde fundera på att kan man ta fram en modell som liksom bättre svarar mot den situation vi har idag. Den religionsundervisning vi har haft i Finland, den har ju fungerat väl, men den har också skapats i ett ganska statiskt läge. Och världen idag är ganska annorlunda. Det som mig oroar mest är ju det att vi har allt fler barn som är utanför den vanliga religions- eller livsåskådningsundervisningen. Vi har vissa minoritetsgrupper som växer ganska kraftigt, och i en värld där jag tänker att vi borde öka religionsförståelsen, religionsläskunnigheten, så skapar vi snarare en situation där segregeringen ökar, där man indelar barn i grupper på basen av deras religion, och där det här till exempel kan leda till att man delar in barn i parallellklasser på basen av deras religion för att få det här schemat att gå ihop. Och det här känns som en ganska oroväckande utveckling, och det där som jag har svårt att tänka att vore bra. Jag skulle hoppas att religion kunde vara någonting som man kan diskutera tillsammans, samtidigt som jag nog mycket väl förstår liksom den oro som det här har väckt, eller de här tankarna har väckt bland minoritetsreligioner. Man har utrett nuläget i flera omgångar, och det här senaste som utredningen som utbildningsstyrelsen presenterade, så tog nog upp liksom grava lika behandlingsproblem med den nuvarande modellen.
Hur denna?
Till exempel det att man skriver idag studentexamen i evangelisk, luthersk eller ortodox, inte i de övriga. Tillgängligheten till undervisning varierar kraftigt från ort till ort. Tillgängligheten till behöriga lärare kan vara dålig i många minoritetsreligioner. Innehållet är inte heller riktigt likadant i förhållande till hur man tar liksom hela spektret i beaktande. Vi har många barn som studerar utanför skolan, och det kan jag inte heller tycka att det där är oproblematiskt. Så därför tycker jag att det är värt att fundera. Att kunde vi hitta på bättre lösningar för det här? Hur kunde vi ha en mer inkluderande undervisning som samtidigt ser till minoriteternas rättigheter? Någonting som kunde förena eleverna istället för att dela
alltså, nu är det ju många som inte har någon aning om att hur det går de facto till i dagens skola. Alltså, hur gör man idag? Kort.
Idag om det finns fler än, det finns tre barn i en kommun som tillhör en minoritet, så då ordnar man undervisning. Och det här kan ju också leda till att undervisningsgruppen kan vara ganska heterogen. Det kan vara fråga om barn från mycket olika åldrar. Och det här är som sagt en struktur som i och för sig har fungerat hyggligt bra tills nu. Sen så alltså, handlar det här ju inte heller en som ens egen...
Vad då tills nu? Vad är det som har hänt just nu?
Vårt samhälle är ju mer heterogent än tidigare. Och det här i sig har ju skapat förstås nya utmaningar. Sen så har ju den här indelningen också...
Alltså talar du nu om ökande invandring?
Vi har flera religioner i vårt samhälle som alla liksom faller inom den här gruppen. Sen så handlar det här ju också inte så mycket om övertygelse utan till vilket samfund man hör. Alla hör inte till ett samfund och då faller de också utanför det här och får i praktiken då inte sin undervisning. Så att här finns liksom många problem som man har tagit upp i de här undersökningarna som jag hoppas att man ska kunna titta ordentligt på.
Nu tar vi in de övriga debattörerna. Jag tyckte det fanns orsak att först ge ordet till ministern här som får berätta hur han har tänkt. Jag ger ordet först här till Milena Barland som alltså forskar i sådana frågor. Forskar i religiösa minoriteters upplevelser i vardag och i skola. Och det är väl det du ska doktorera om också om jag har förstått saken rätt det här kommande året. Så det där, vad tänker du om det här? Du hörde motiveringarna, vad tänker du om idén?
Hej. Först och främst så vill jag kanske säga att jag alltså ska disputera den kommande året så att jag blir trakan. Ja, jag hade gjort bland annat etnografiska intervjuer både med minoritetsfamiljer och minoritetslärare. Och sen har jag då också studerat här i Wien faktiskt europeisk antidiskrimineringslagstiftning. Mm. Så jag tycker det är jätteviktigt då. Och just det här som Anders tar upp i sin kolumn, att han vill jobba tillsammans med minoriteterna kring den här frågan. Och det skulle vara jättefint och jättebra. För att så som den här kolumnen nu är skriven, eller bloggen är skriven i det här läget, så är ju intrycket det att minoriteterna har inte alls tillfrågats eller ingen minoritetsperson eller person med kunskap om minoriteter har läst igenom den här texten. Att det är igen så där att det som står om minoriteter är några få meningar läggs på slutrackan. Och då talar vi då ändå om sådana grejer som diskrimineringslagen är ju en tvingande lag i europeisk lagstiftning, så den måste följas, den måste implementeras i Finland. Och att det finns jättemycket jämlikhetsproblem kring att inte tillåta att minoriteterna får ha den här egna undervisningen. För att det som kanske ur majoritetssynvinkel uppfattas som att barnen segregeras, så uppfattas igen ur minoritetssynvinkel som det som i diskrimineringslagens 9 § kallas för positiv särbehandling eller positiv action i Europa, ofta använder man det ordet, som handlar om att personer eller minoriteter som har en skyddad egenskap som då definieras i diskrimineringslagen, som till exempel kan vara religion, vissa andra egenskaper också. Så de ska, för att lika behandling och jämlikhet ska uppnås för dem, så måste man ibland vidta vissa speciella åtgärder. Och just det här att få ha en egen stund, ett eget rum i skolan där man får liksom just undersöka sin egen identitet i ett tryggt rum tillsammans med en vuxen person som har erfarenhet vardagsmässigt av den här religionen och som har ordentlig kunskap om den leder det och att den liksom får undersöka och fundera kring sin religion. Så det är jätteviktigt för minoriteter. Att tänka mig att kanske som finlandssvenska så är det lätt att förstå att det finns ju någonting som vi kallar för våra egna svenska rum. Att de är helt enkelt viktiga för oss. Och på samma sätt så för de religiösa minoriteterna som man har gjort flera forskare har forskat kring det i Finland och också utomlands, så är egna rum jätteviktiga. Och egna grupper och egen lärare och egen undervisning. Det skapar trygghet och att vi som kallar det för separera, så det, då liksom vi kallar det, eller vi och liksom minoriteterna kallar det istället för ser det som positiv särbehandling i skydd av diskrimineringslagen. Separering skulle ur minoritetssynvinkel snarast vara det att skolan till exempel skulle säga att katolikerna ska ha skild gymnastikundervisning eller muslimerna har annan matematikundervisning. Det skulle vara att separera och peka ut och det skulle vara orättvist och ojämlikt. Men att det som är liksom till för att skydda de grupper som har skyddade egenskaper, så det är liksom jättevärd för minoriteter.
Mm. Ja, jag vet att Anders Adler-Kreutz vill svara och anteckna här medan du har pratat. Men jag vill ta, före vi går dit, så låter vi alla först berätta sin syn på den här tanken eller idén. Och då låter vi Leo Byskata komma till tals också, som representerar Kristdemokraterna. Och det är ju ett parti där då både minister Sari Essa och jord- och skogsbruksminister och partiets ordförande och sen också riksdagsgruppens ordförande Peter Östman, bägge var ganska snabba med att säga att de inte tyckte att det här var nu kanske, det här står inte i regeringsprogrammet och det verkar inte som att de tyckte att det var en väldigt god idé. Men vad tänker du, Leo Byskata?
Jag tänker först att det här ministern har rätt nog i att det finns problem i dagens modell. Alltså både gällande praktiska arrangemang och resurser och för att inte tala om de här sociala utmaningar med att ha olika grupper, speciellt med små barn. Och det här måste erkännas som grund att den här nuvarande modellen så leder till problem delvis på grund av att lagstiftningen är gammal och den här utvecklingen alltså den här dynamiken har ändrat i skolorna, men också för att praxis varierar enormt skolorna emellan, alltså hur man gör kommuner emellan och hur demografin ser ut i kommunen. Men att komma med ett förslag att vi ska ha slopa religionsundervisningen, så där blev ju läst och tolka ganska snabbt som att vi ska komma med någonting neutralt istället för evolut religionsundervisning. Vi ska ha någonting gemensamt, gemensamt där alla religioner får möta, så vi ska ha mer en form av livsåskådning och religions lära eller vad man ska kalla det. Och det här leder till att jag åtminstone tolkar det som att man förbiser starkt vårt religiösa och vårt kristna, framförallt arv som vi har i Finland, som är väldigt väsentligt för barn som är uppväxta i Finland oberoende av religiös bakgrund eller oberoende om man är invandrare eller inte. Att få veta varifrån våra värderingar kommer, varifrån våra principer kommer, varifrån våra högtider kommer och varifrån helt enkelt vårt arv kommer. Det här är viktigt för alla oberoende av bakgrund att få det här att känna till. Och som tredje och sist vill jag säga att den här tajmingen med att komma med ett sånt här öppnande som de facto inte står i regeringsprogrammet, men som ministern har all rätt till att undersöka och reda ut förstås. Så tajmingen var nog inte bara problematisk utan väldigt dålig att komma med en sån här öppning inför jul, då vi vet att det är julkyrkor som är aktuella i skolan. Och det här är också en spänd fråga och julen nalkas som är kristendomen sina största högtider. Så det här tyckte jag inte var riktigt smakligt helt enkelt.
Nu Anders Adler-Kreutz, så får du svara.
Ja, tack så mycket. Ja, jag tycker att kanske man ganska lätt matar in så här spända frågor in i en så här diskussion som egentligen liksom inte alls handlar om det. Det handlar ju sannoliken inte om att slopa religionsundervisningen. Det är någonting som jag har hört från KD-håll att det här skulle omfatta, men det är det ju verkligen inte. Utan det handlar kanske snarare om att se det problemet när allt fler ligger utanför den undervisningen vi har. Hur kunde man skapa ett gemensamt ämne så att alla skulle få ta del av den, så alla skulle kunna stifta bekantskap till exempel med vårt kristna kulturarv, som helt klart är liksom en del av det finländska samhället och våra traditioner. Så om någonting så tänker jag att det här rimligtvis ska kunna, att ett sådant här ämne kunde erbjuda möjlighet att stärka den förståelsen. Sen så är det är det här att när vi talar om religion så talar vi om, man talar om identitet, man talar om övertygelse, man talar om hur man hör till ett samfund och ofta så tänker jag att det här liksom kanske lite blandas ihop i våra huvuden att den här konfessionella biten som ju religionsundervisningen de facto inte alls handlar om i skolan, som kanske mer har att göra med en sån här identitetsfråga. Och sen den här praktiska religionsundervisningen som till exempel i den evangelisk-lutherska versionen är ganska allmän, som mycket handlar om världsreligioner, som försöker skapa liksom en förståelse för dem. Så att på något sätt så blandar vi kanske våra huvuden ihop en sån här bild av vad det är och vad det de facto är.
Milena, alltså undervisningen.
Jag vill skjuta in här igen, liksom gå tillbaka till diskriminering.
Ja, jag tänkte man komma till det.
Diskrimineringslagen, så vet vi att i diskrimineringslagen så är en skyddad egenskap ingalunda det att du till exempel skulle tillhöra ett religiöst samfund eller vad din övertygelse är. Utan det handlar om någonting helt annat. Det handlar om vad du ses som i ett specifikt socialt sammanhang. Och man kan till och med få skydd av diskrimineringslagen om man är affilierad med en viss grupp. Att det finns ett case law, till exempel från Slovakien, där en person blev som inte var romsk, men som gjorde ett klagomål som handlade om en elektrisk elmätare som var placerad jättehögt upp, 7 meter högt upp, på grund av att det bodde romer i området. Och då gjorde en blomsterhandlare en anmälan kring det här som gick till Europeiska människorättsdomstolen. Och han var inte rom, men han sågs som affilierad till den här gruppen. Och det är det här som det handlar om i skolorna. Att de här barnen, det handlar inte om deras övertygelse. Det handlar om hur de ses av andra. Mm. Och de ses av andra att liksom barn som till exempel islamska barn, tyvärr så är stereotyperna den och historien den att de kopplas jättelätt till våld, till rasism, till terrorism. Ryska barn för tillfället, ortodoxa barn, karelska barn affilieras med liksom, eller stereotypiseras tillsammans med liksom, det våld som det ryska anfallskriget nu medför. Det har kommit av andra barn till klasserna där ortodoxundervisning sker som har sagt att aha, det här putinisterna finns.
Men
liksom reellt om barn som rasifieras, som stereotypiseras och som därför behöver det här skyddet och det här stödet av den här egna utbildade läraren i skolan. Det här är vad det handlar om för minoriteterna.
Jag förstår.
Att majoriteten har andra behov.
Ja. Om jag får återgå till det här, alltså du tog upp det här med samfund. Alltså ett problem som är ett likabehandlingsproblem i den nuvarande modellen, att du måste tillhöra ett samfund för att få den här. Så det handlar liksom inte om den personliga övertygelsen, utan man måste ha ett samfund som räknas som ett av dem som ger dig en rättighet till din egen undervisning. Och här faller redan liksom hemskt många barn och ungdomar utanför, och jag håller förstås helt med dig
om jag får. Anders, vill du berätta vänta. Hur du tänker dig en minoritetstrygg undervisning?
Jag försöker komma dit.
En som tar hänsyn till att minoriteterna är utsatta och att de har behov av stöd av en vuxen person.
Jag tror att Anders Allakröts försöker just komma till det, så att vi låter honom resonera färdigt den här. Jag tror att det var det som han ville säga.
Så att vi har utpräglade likabehandlingsproblem också vad innehållet beträffar, också vad undervisningen beträffar, också vad tillgängligheten till lärare beträffar, var undervisningen sker och sen hur du definieras ha rätt till en skild undervisning eller inte. Och allt det här har de här undersökningarna tagit upp. Och jag håller helt med Milena om liksom det totalt förkastliga i att definiera barn liksom enligt sådana stereotypier. Men det här just med segregering, alltså problemet är ju uttryckligen det att dels, jo, man kan se det som en positiv särbehandling, men vi har också det praktiska problemet att på ett praktiskt plan på verkstadsgolvet i skolorna så delas barn i allt högre grad till exempel in på parallellklasser baserat på deras religion, och det definierar sen också var de läser matematik och historia och så vidare. Så att när vi skapade det här systemet så levde vi i en mer statisk värld. Den var mindre komplicerad. Vi hade kanske mindre minoritetsreligioner. Och nu står vi inför ett så här faktum. Och då tänker jag att vi är liksom förpliktigade att försöka se det som otaliga rapporter ser som ett problem och fundera på en lösning. Sen så, det här med minoritetsreligioner, om jag får komma till det, den biten så Jag förstår det behovet. Och det där, man kan förstås alltid fundera på att vad är skolans uppgift och vad kan sen samfundens uppgift vara. Men att man kan tänka sig till exempel, man har tagit tal om hybridmodeller, en del av undervisningen enligt sin egen sitt trossamfund och en del tillsammans, så att barnen kommer åt att diskutera tillsammans och fundera och öppna upp hur de tänker och hur de ser på världen. Eller så kunde man tänka sig att det är de övre klasserna gemensamt och i de lägre klasserna kanske enligt de här olika trossamfunden. Så det finns liksom många, många olika alternativ. Men att jag hoppas att man öppet kan se på de utmaningar som vi har idag.
Jag vill gärna ta in Leo Byskat, att försöka säga någonting. Han har försökt göra det länge, så vi tar in honom emellan. Varsågod.
Tack. Ja, jag håller med Anders här i den här tidigare repliken som han hade om att det här är en resursfråga, delvis är problematiskt som vi ser det som segregering. Och det här kommer jag själv ihåg från min skoltid, att man är på ettan eller tvåan och så delas man in i olika grupper och så frågar man att varför är du som kanske ortodox eller Jehovas vittne eller någonting annat i en enskild grupp och inte med oss, så hamnar man till att ta ställning för en religion och vara annorlunda då man annars leka matematik, ha gymnastik och spela fotboll på rasterna helt tillsammans. Så det här är, tycker nog att det är faktiskt ett problem. Och sen för att inte tala om den här resurseringsfrågan som är en utmaning och kommer att bli en utmaning, en större utmaning. Men min fråga lite till ministern är att Anders konstaterar ju att den här nuvarande evolut religionsundervisningen är också väldigt icke-konfessionell och väldigt, vad ska jag säga, neutral på ett sätt, betydligt mer än kanske till exempel muslimsk eller undervisning i islam, om man har en grupp med fem muslimer och sen har man en imam som undervisar. Den här evolut-undervisningen...
Brukar man nu ha imamer?
Man kan ha en imam.
Ifall han har en pedagogisk utbildning.
Exakt, yes. Och här är en möjlighet, men vi har inte, någon präster har inte. Här har vi definitivt inte som kommer in på religionsundervisningar och har en konfessionell kristen undervisning. Så där har vi en...
jag känner nog en präst som undervisar i religion.
Ja, men som kommer från...
Inte det ju heller.
Kommer från kyrka för att ha undervisning. Men min poäng är att den här nuvarande religionsundervisningen är så allmän och så bred att alla i Finland borde passa in i och skulle göra gott för alla finländare oberoende av bakgrund, att man skulle känna till vad har man trott på. Hur var det då Finland på 1200-talet blev för kristna? Vad skedde under reformationen? Varifrån kommer vår syn på mänskliga rättigheter? Varifrån kommer vår syn på människovärdet, jämställdhet, relationen mellan individer, samvete och stat som fasta, tydliga kristna principer och som man alla kunde bli undervisade om oberoende bakgrund i religionsundervisningen. Så den här nuvarande religionsundervisningen tror jag inte att skulle behöva modifieras värst mycket för att allihopa skulle platsa in i den här snarare lagen som kunde ses om.
Men då måste jag nog säga att det har ju varit i Norge, så har man en sån undervisningsmodell där då kristendomen, det kristna arvet, lyfts fram tydligt. Och då har Europeiska människorättsdomstolen dömt ut den modellen, just för att den tog för mycket att betona kristendomen. Och sen tror jag att det här är liksom att nu måste vi välja hur vi vill ha det. Att vill vi att alla ska delta i skolans undervisning, som jag säkert tror att många skulle uppskatta. Eller vill vi ha en gemensam undervisningsmodell som alla ska delta i, och som då, om den har en väldigt stark religiös betoning, så blir det problematiskt. Det här har man sett till exempel i UK. Att då, och i de flesta europeiska länder, om man har en gemensam modell, vilket är ganska ovanligt, så då kan man inte på något sätt tvinga alla att delta, för det går mot religionsfrihetsprincipen.
Mm. Men Milena...
Att i så fall så måste de själva få välja om de deltar. Eller i så fall så okej om du undervisar bara i filosofi. Men du kan inte undervisa i religion och tvinga alla att delta, det går inte.
Ja. Milena, en del av den här utredningen som Anders föreslog, så jag vet inte vad är bredden och djupen i det, men vårt uppgift som politiker också att se om lagen är ändamålsenlig. Som forskare ska du forska i huruvida...
Nu talar jag ju då om europeisk lagstiftning.
Exakt. Och det är ju samma sak, vi är politiker och vi ska också påverka europeisk lagstiftning. Det finns ju någon lagstiftning som ligger över politiker. Den existerande lagstiftningen måste man ju verka under. Men vår uppgift är också att se till om den här befintliga lagstiftningen är ändamålsenlig. Där kan man kanske konstatera att det finns vissa utmaningar.
Ja, jag håller med Leo här.
Det som det nu känns för mig är ju att jag tycker också att det är jätteviktigt att vi i Finland känner till också det lutherska, evangelisk-lutherska arvet och Finlands traditioner och Finlands historia. Men jag tror att det bästa sättet att på riktigt få en djup förståelse för det är att de elever som väljer och som har och som ska vara i den evangelisk-lutherska undervisningen, att de får en ordentlig undervisning som går på djupet. För att forskningen visar att minoritetseleverna tycker om sin undervisning och trivs där och uppskattar den, också familjerna. Medan det här inte stämmer i fråga om evlutundervisning. Att de eleverna är mindre nöjda.
Jag tror
att det här beror på att barn nu för tiden exakt vill ha djup. Mm. Och de vill på riktigt liksom lära sig om den här religionen med ett djupare perspektiv. Att vi ser i Sverige, Flesner Kittelberg har gjort en doktorsavhandling som handlar om den gemensamma undervisningsmodell som finns i Sverige. Som visar att de barnen nu för tiden har en väldigt dålig kunskap om religion överhuvudtaget. De trivs inte heller med ämnet.
Ja.
För det är för allmänt, det är för ytligt.
Ja. Om jag får inflika här, så alltså jag håller med Leos syn på hur den evlutundervisningen idag är. Den är bred, och det är viktigt att man får lära sig om våra traditioner, våra kulturtraditioner. Milena använde ordet att det är liksom religiös undervisning. Jag tänker att den är ju inte konfessionell, utan det är en undervisning om religioner för att förstå hur...
Jag har inte sagt religiös undervisning, utan religionsundervisning.
Ja, för att förstå den egna och andras. Sen är den finländska modellen ganska unik nog. Det är också skäl att säga. Sen har man då också i Finland har man prövat på lite olika alternativ. Åland har en integrerad undervisning. I Åbo har man i praktiken en sån. På Brändö finns det åtminstone en skola här i Helsingfors där man har gått in för något liknande. Samtidigt som det som Leo tog upp, att lagstiftningen idag nog är problematisk. Och jag tog upp de här likabehandlingsaspekterna som arbetsgruppen har tagit upp, som är riktiga, reella problem. Det är att det är samfundstillhörigheten och inte den egna.
Arbetsgruppen tog också upp många andra riktiga, reella problem kring det. Och just betona till exempel behovet av att bli bättre lärarutbildning.
Det uttryckligen, och det är förstås också en del av den här helheten.
Så minoriteternas behov,
ja, som jag också
de
har tagit upp
i de intervjuer jag har gjort med dem.
Som jag också har tagit upp, och som säkert förstås är en del av den här helheten också. Men det här handlar liksom om att, som jag tänker, det är liksom att ifall man skulle gå in för ett nytt, så handlar det uttryckligen om att försöka öka religionsläskunnigheten, förståelsen för varandra, förståelsen för den egna, hur många också hänger samman, hur det finns liksom förenande faktorer. Och för all del det som Lea tog upp också, liksom öka förståelse för vårt kulturarv, för en situation där en allt större del inte omfattas av den här, och där en allt större del av barn undervisas utanför skolan i situationer som vi inte heller har direkt insyn i. Så jag kan inte annat än tycka att det finns en problematik här som bör diskuteras.
Varsågod Leo Byskata.
Ja, tack. Och den här, ja, vårt kulturarv är också en del, men också våra värderingar. Så våra värderingar i vår del, så det ploppar ju inte på tomma intet, utan vi har ju flera tydliga som fästpunkter i historien, i Finlands historia. Allt från alltså forntiden då vi trodde på fen och allvärldens monster och troll, och inte vet jag vad som man trodde på 2-3 tusen år tillbaka, som har påverkat då tills kristendomen kom, tills reformationen, tills väckelsen, tills frikyrkorna kom, och idag då vi har flera olika människorättsrörelser som då härstammar från den här utvecklingen som vi har. Så det här behöver alla känna till. Man behöver känna till islam och hinduism och buddhism, men inte läser vi i historia till exempel heller lika jämställt Sydamerika som Europas historia eller Spaniens som Finlands historia. Vi studerar global historia, men vi studerar också Europas historia och specifikt Finlands historia genom hela tiden, alltid idag, för att vi bor i Finland och man måste känna till den här. Och det här är viktigt för alla som vill vara i Finland, att man ska känna till den här historien på historien, men också värderingsmässigt. Varför tänker man sig, varför behandlar vi minoriteter som vi gör i Finland? Varför behandlar vi svaga så som vi gör i Finland? Varför behandlar vi staten som vi gör i Finland? Och det här är kopplat till religion.
Jag tror att det här är liksom att jag tycker att vi är jätteöverens om det här, att det är jätteviktigt att ha kunskap om det finländska kulturarvet. Och det skulle säkert skötas jättebra till exempel på lektionerna i historia. Eller lektionerna i omgivningslära. Men att det som som är viktigt är också här att nu på något vis så blir det nu en sån här väldigt liksom tudelad diskussion där vi på något vis tycker att det finns invandrare och de som har kommit någon annanstans ifrån och de bär med sig andra främmande religioner. Men vi har nationella minoriteter i Finland som liksom har funnits här jättelänge. Och vi har ortodoxa i Finland, vi har judar i Finland, vi har tatarska muslimer i Finland. Vi har katolska kyrkan har funnits här jättelänge. Så det är ju liksom en del av vårt finska kulturarv och att ta hand om det och att öka kunskapen om det så handlar ju om att de här minoriteterna ska ha sina rättigheter skyddade och liksom och att få det här djupa förståelsen och djupa gemensamma förståelsen så det måste just bygga på det att de här barnen som tillhör minoriteter som har en skyddad egenskap skyddat med en utbildad lärare som har kunskap som kan stödja dem först får undersöka i lugn och ro vad deras egen religion är. Inte så att de är utsatta. De är utsatta. Den här modellen i Åbo har en forskare, Mirja Pitkänen, har tittat på den, intervjuat barnen som har sagt, minoritetsbarn i synnerhet, att de känner sig otrygga. De är utsatta för rasism på de här lektionerna och de vill inte tala. De vill inte öppna sin mun. Problemet för minoriteter är att minoriteter är utsatta. Det är inte länge sedan jag har talat med en person från judiska församlingen som berättar om en judisk, icke ens judisk pojke, men en pojke vars farfar är jude som måste flytta från en skola i Helsingfors för att han, de kastar sten på honom.
Ja, och intolerans är och det, liksom och det här ett allmänt problem och därför så tänker jag att det är bra att försöka fundera på lösningar där vi försöker öka förståelsen för varandra.
Jag tycker det är intressant att alla är så, alltså det kommer det här sådana ilska och upprörda reaktioner från så väldigt olika håll. Alltså jag menar, sannfinländarna var de första med att också säga att det här är nu riktigt. Att nu, att varför våra kristna högtider och vårt kristna arv. Och de tog det liksom som en sån här, att man på något sätt går invandrare till mötes. Den här, jag är ju inte så förvånad, men så här går det i politiken ofta. Att man då förstås tittar på sin egen gruppväljare och från sin egen synvinkel. Så här. Och sen till lika, så de argument som Milena Parland lyfter fram med sen, att hon tycker också det är en dålig idé, men från en helt annan synvinkel. Och alla de där 131 eller någonting publicerade kommentarerna har alla sin egen synvinkel. Finns det någon av er som tycker att skolan skulle kunna vara helt och hållet ett sekulärt ställe?
Vår religionsundervisning är ju konfessionslös. Så att man kan ju säga att den på sätt och vis är sekulär. Sen har vi ju traditioner som hör religionen till som Leo också har tagit upp och som jag tycker att har en naturlig plats i skolan. Våra julfester till exempel och mycket, mycket annat. Men att sannfinnarnas reaktion så baserar sig kanske mera på ett sånt här kulturkrigsnarrativ där man försöker skapa hotbilder och kanske inte så mycket på en analys av läget nu och en analys av vad det de facto kunde betyda om man gick in för ett mer gemensamt ämne.
Säger du samma till Kristdemokraterna nu? Vi har ju Leo Byskatta med här. Menar du att deras, vad baserar sig deras reaktion då på?
Jag håller med mycket av det som Leo har sagt här och jag tänker snarare kanske det här att om narrativet här, det här narrativet att vi gör oss av med religionsundervisningen, det har ju faktiskt ingen föreslagit överhuvudtaget. Utan snarare hade funderat om hur vi kunde i skolan diskutera religion, livsåskådning. Finns det möjlighet att hitta ett ämne som kunde sammanföra unga och ge dem en plattform? Samtidigt som jag förstår Milenas syn och det har liksom judiska samfund tagit upp, ortodoxa och för all del muslimer också och andra. Att hur kan vi, finns det en möjlighet att kunna förena de här båda världarna och se minoriteternas speciella situation? Finns det hybridmodeller som kunde göra det? Samtidigt som man förstås också kan fundera på att vilken är skolans roll och vilken är de religiösa samfundens roll? Tänker vi kanske rätt om arbetsfördelningen eller kunde man tänka om här? Så att,
då får vi ju nog en situation som är väldigt ojämlik. Att det är att liksom försöka jämföra att vilka resurser som till exempel Evlut-kyrkan har eller ortodoxa kyrkan har för att ordna undervisning. Om du jämför det med muslimska samfunden som inte på något sätt fortfarande har lyckats organisera sig.
Det har du rätt i.
De är väldigt uppspillrade och så vidare. Och det finns väldigt få människor i Finland som på riktigt skulle ha kompetens att köta det. Och då vet vi inte vad vi får för undervisning överhuvudtaget. För oss minoriteter så har vi uppfattat att den här möjligheten att få ha det här egna rummet i skolan har gjort, det är liksom en mellanstation mellan de som kommer, kanske du just som invandrare, och som inte vet att vad har religionen för plats och roll i det finländska samhället.
Ja, och kompetensen är ju ett problem skolan,
och där
i dagens
liksom kan man,
system.
Har man en viktig roll som förmedlare och liksom man lär ju sig i den här undervisningen, till exempel ortodoxa undervisningen om den ortodoxa finska kyrkans historia. Vad är den? Och hur fungerar demokratiskt styre inom ortodoxa kyrkan i Finland?
Men här, Anders Adlercreutz lyfte fram flera gånger nu frågan här att det är klart man kan diskutera det, att vad är samfundens roll och vad är skolans roll? Och det var det jag var ute efter lite, att leta efter den gränsen alltså. Vad är skolans roll? Liksom? Vad tänker Leo Byskot?
Jag tänker att skolans roll är i den här nuvarande evangelisk-lutherska undervisningen så är han på sin plats ganska långt, att han är icke-konfessionell. Folk med väldigt varierande bakgrund skrömmas in där. Men så också finns en sån aspekt att det krävs ganska mycket för att ett muslimskt barn skulle ha auktoritet för undervisningen i islam eller i sin egen religion som man får via skolan. Det måste vara en viss person med viss auktoritet inom det egna samfundet som måste vara den här läraren. Och det är ju direkt en annan dynamik, och det ska inte skolan erbjuda, tycker jag, eftersom det är samfundets roll att ge den utbildningen. Däremot så religionsundervisningen så ska specificera sig på varifrån vi kommer, våra rötter. Jag brukar säga som att ett hus, man kan bo i ett hus utan att man har byggt det. Men om man ska förvalta det så måste man känna till konstruktionen. Man måste känna till hur det är byggt, hur man vårdar det, hur man tar det hand om det. Och det här är samma hus som vi ska förvalta i Finland. Och där har skolan en jobb.
Du visste nog, Leo Byskatta, precis vilket språk du tar här nu när arkitekten i studion. Ja. Men
då tror jag att det är just att för att minoritetsbarn ska kunna på djupare plan förstå det finska kulturvarvet, så det är jätteviktigt att de kan sin egen tradition också, att de får stöd för det. Mm. Det är precis som man först lär sig sitt modersmål och sen lär man sig andra språk.
Ja.
Om man direkt hoppar till andra språk så ser vi hur det har gått i Sverige med undervisningsmodellen, som då är förflackad och förvirrande och som barnen tar inte med sig kunskap därifrån.
Ja, det finländska är ju också ganska unik i och för sig i ett europeiskt perspektiv.
Alltså,
men just
precis,
det som du tog upp
alltså,
om de här samfunderna, och om jag får prata så färdigt.
Anders, i Österrike har vi diversifierad undervisning, i Belgien har vi diversifierad undervisning, i Tyskland har vi diversifierad undervisning. Och många flera olika länder.
Ja, jag talar om den här modellen som helhet.
Vi måste olika kulturer och olika minoriteter som har levt sida
vid sida. Parlan, vi måste låta
samhällena har exakt den här diversifierade modellen uppstått.
Adlercreutz svara färdigt för det ja.
Ja, men att alltså den här kompetensfrågan tycker jag är viktig. Och som sagt det här att allt fler barn liksom ligger utanför hela det här systemet. Och det att det är din anknytning till ett samfund som gör att får du eller får du inte. Och därför har den här nuvarande modellen setts här så grava lika behandlingsproblem. Så att här finns liksom, faktiska saker som det är värt att liksom titta på. Och därför så hoppas jag att man kan förhålla sig liksom öppet i en sån här diskussion och fundera tillsammans i en dialog. Att kan vi lösa det här på ett mera inkluderande sätt som ökar religionsläskunnigheten, ökar förståelsen och samtidigt förstås också stärker liksom förståelsen för vårt nationella kulturarv.
Mm.
Jag tror att det är jätteviktigt att de som nu lyssnar på det här verkligen går in och läser den här arbetsgruppens rapport som kom i början av 2025. För där finns väldigt tydligt utskrivet vilka problemen är och just också jämlikhetsproblem och så vidare. Så det är en ganska bra rapport, och den gjordes då av över 20 personer. Både experter och kommunförbundet var med och minoritetsreligioner och lutherska kyrkan och så vidare. Så där finns faktiskt en bra rapport, och det är bra att sätta sig in i den Och sen tänker jag framförallt det viktigaste är att vi håller fast vid den här finska samhällsmodellen där vi just har jobbat tillsammans, vi lyssnar på varandra, vi är öppna för varandra och minoriteterna är en naturlig del av vårt samhälle och att lyssna på dem och deras oro och deras expertis, så det är jätteviktigt om vi vill bygga ett samhälle som är hållbart och där folk håller samman. Och det som vi ser som minoritetsproblem är jättemycket också det som nu finns på nätet. Att de här barnen som då enligt den här undersökningen som gjordes i Åbo känner sig otrygga i den här gemensamma undervisningsmodellen, som inte vågar prata och som till och med upplever aggressivitet mot att det är en majoritetslärare som undervisar och mot det att de utsätts mot för rasism där. Så vart kan det hända att de vänder sig för att få sitt eget? Mm. Och då är nätet källa till kunskap.
Däremot vill jag gärna understryka att vi hade ju också igår en artikel där det intervjuades en rektor från Åland som därigen menar på att okej, det är rektorn som uttalar sig, men han menar att de har haft relativt problemfritt där med den här sortens undervisning. Så
att jag har då fått annan uppgift av det där ortodoxa kyrkan det där undervisningschef som har blivit kontaktad av ortodoxa familjer på Åland som har uttryckt oro och undrat varför får vi inte undervisning i ortodox religion när man får det på fastlandet. Ja. Men att en annan sak är det att vågar vi säga det. Att problemet är ju att minoriteter blir väldigt lätt tysta. För att minoriteter har historiskt sett upplevt förföljelser. De har varit utsatta. Så det är jättesvårt att få minoriteter att våga prata ut om vad de säger och att säga vad de egentligen vill ha. Att det är väldigt privilegierade personer som vågar prata. Mm.
Det här är ju en sak som skriver liksom ett grundligt arbete. Och det som du tog upp om lärarutbildning, så det är också en relevant fråga. Att hur ser den ut när det handlar om ett nytt ämne? Hur ser läroplanen ut? Är det en hybridmodell? Är det ett helt nytt ämne? Hur kan man ta minoritetsreligioner i beaktande? Och därför är det ju bra liksom att man försöker kontrollera den här utvecklingen och, liksom och bygga upp de här strukturerna. Och det är inte ett oproblematiskt arbete. Det är ett arbete som väcker känslor, vilket vi har sett i den offentliga diskussionen också de senaste dagarna. Men samtidigt så tror jag inte att vi vinner på att blunda för de utmaningar vi har i dagens situation.
Och det är ju i synnerhet jämlikhet och diskrimineringsakt. Liksom diskrimineringslagen som är jätteviktiga att beakta och just skyddade egenskap och hur man helt enkelt på riktigt ser till
tiden
att de
rinner iväg här.
Ja,
vår programtid börjar ta slut här, men alltså jag brukar tycka om att säga att om det var någonting ni alla var överens om, det är att det finns problem så som det är idag. Ni har bara olika uppfattning kanske om omfattningen av problemen och det där och vilka de här problemen är, men att sen så tänker jag också att den här ena frågan som Lia Byskata ställde i början, så den blev obesvarad, det var det att varför valde du tidpunkten just några dagar före jul?
Du ska gärna höra ett svar.
Ja, om en politiker skulle få välja när politikern får en fråga, så skulle livet vara hemskt mycket lättare. Så att ibland så dyker saker
alltså du fick,
upp också.
Det började
också,
så att du fick också, en fråga.
Jag fick en fråga i hur jag ser på den här problematiken och jag gav ett svar.
Okej.
Och fick väldigt bra synlighet.
Ja, Anders, det skulle vara jättefint om du skulle lyssna på och vara i kontakt med minoriteterna.
Det
att när du skriver i din blogg att du har talat med lärare och med familjer och med kyrkan.
Det har jag
gjort. Att de har varit nöjda. Så då känns det inte som att det som de här undersökningarna visar, både min forskning och annan forskning, så visar ju att liksom på en massa saker som inte överhuvudtaget tas upp i den bloggen.
Jag vill inte minnas att jag skrev att de skulle ha varit nöjda.
Ur majoritetssynvinkel.
Men att jag är kyrkominister och via det så har jag en ständig dialog med alla våra trossamfund i Finland.
Nu tror jag att vi gör så här, att vi drar ett streck för den här diskussionen idag. Jag tackar er, för ni var alla jätteengagerade och det där talföra i denna fråga, och som vanligt får du som lyssnar skriva din synpunkt på dagens diskussion till adressen slaget@yle.fi och det där, nu ska vi då börja fira, lugna oss för julfirande. Vi som firar jul. eller de som firar jul, god jul. Och det där. Jag tackar alltså, det var Leo Byskata, ni hörde kristdemokrat, så hörde ni forskaren Milena Parland och så hörde ni undervisningsminister och kyrkominister, vilket han själv nämnde här på slutet, Anders Adlercreutz. Mitt namn är Bettina Sågbom. Hej, jag tackar er alla för sällskapet.
Tack så mycket.
Tack.